Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the
hallå, 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 hallå.
Och för en gång skulle harkade han med tungan på sitt hallå, Jonathan Ekeliv, i sin klassiska inledning av vår NHL-podcast, där det nu är dags för 316 avsnittet med Jonte då, där hemma i Stockholm, och mig, Per Bjurman, i New York. Men du mår bra, det är inget fel på tungan och så.
Ja, det där, man kan ju undra efter den där starten, efter liksom 300 plus poddar där jag ändå skulle vilja säga att jag har suttit nästan varje gång. Och så tappar jag mig direkt. Alltså.
Ja, det var som att du klev ut på isen med skydden på skenorna.
Ja, lite så var det faktiskt. Men ja, nu har jag tagit om mig. Nu glider jag igen.
Det är bra, det är bra. Jag tror att det kommer att gå ut. Men det är många som säger så. När det känns dåligt på uppvärmningen eller man gör något fel så där direkt, då blir det en bra kväll.
Ja, okej. Okay, men det känns ju lovande. Jag ska tänka positivt då. Att det ska gå på det viset. Jag vill veta hur det är med dig då, Bjure.
Jo, det är väl... efter omständigheterna bra med mina tänder och annat elände. Jag har ju så dåliga tänder. Men jag slipper gå och se ut som hockeyspelare åtminstone tills vidare.
Okej, okay, ja, du har en bättre tandrad än John Klingberg kanske.
Ja, jag är bättre. Min har inte slagits ut, men jag tror att jag har sämre tänder än honom, garanterat. Jag har usla tänder. Usch, usch, men det ska vi inte prata om.
Nej, nej. Nej, vi har en del som vanligt varje vecka. Det händer grejer hela tiden, så att det finns inte brist på ämnen att ta upp i det här körschemat.
Verkligen inte. Väldigt inspirerande och upplyftande att se vad precis när vi skulle börja spela in det här avsnittet så lägger Henke Lundqvist ut ny post på sociala medier där han är på is.
Ja, precis. Alltså, exakt. Alltså, när ni lyssnar på det här kanske ni vet mer detaljer, men det här är... Inlägget kom bara 25 minuter innan vi tryckte på rec. Och vi ser Henrik Lundqvist få lite skott på sig med Washington-tröja. Och det är bara någon månad efter att ha opererats för liksom, hjärtproblem. Så att det är ju extremt glädjande att se.
Ja, han har haft bröstkorgen uppklippt.
Ja.
Och är någon månad, eller några månader senare på is. Och skriver att I love it, det är bästa träningen. The best type of work day. Och det första man tänker är ju God damn it, han tänker fortsätta spela.
Ja, det är ju onekligen de signalerna man får, för att
ja, det är svårt att tänka något annat än han är inställd på att fortsätta. Karriären är inte slut tydligen.
Precis, och det sa han ju egentligen direkt när liksom beskedet kring det här hjärtproblemen kom. Men just då kände man ju ändå objektivt sett att hur ska han fyller 39 år, kunna fortsätta karriären efter att det uppdagats att han har hjärtproblem liksom. Han måste göra en grundlig operation. Men han ger inte upp denna tävlingsmänniska.
Nej, det är ju det. Han vill inte att det ska sluta på det sättet. Han vill sluta på sina egna villkor.
Ja, och det luktar ju... Ja, just nu spår man ju känslan så här. Henke Lundqvist comeback 21-22.
Ja, vilken grej. Jag fick ett sms av någon... En känd Washington-supporter som var övertygad om att han kommer att spela en match den här säsongen.
Oj. Ja. Ja, det vore ju sensationellt. Men,
han kliver in i slutspelet för Capitals och leder dem till Stanley Cup. Det är du.
Ja.
Den sagan du, Ekeliv.
Ja. Ja. Jag vet inte riktigt vad jag ska svara på den, för det vore så sjukt. Så att, ja, nu kanske vi drar lite långt.
Nu ska vi keep our shirts on.
Ja, det får man faktiskt göra. Nu är det nästan bra att ha skridskoskydden på, eller på sig. I alla fall skjortan.
Ja, men som vi har konstaterat tidigare så händer det alltid saker i den här ligan. Det är en drama queen till liga. Och i Lundqvists förra klubb så blev det riktigt en riktig härva häromdagen. När det plötsligt framkommer att lagets största stjärna, Artemi Panarin, The Breadman, kliver iväg från laget ett tag för att han hemma i Ryssland har anklagats för att ska ha misshandlat en ung kvinna för, vad är det, nästan 10 år sedan när han spelade i Ryssland. Och det heter då överallt från Rangers och från bedömare både i Ryssland och här att det handlar om en politisk, ett politiskt hitjobb. Att det är hämnd för att Panarin har uttalat kritik mot Putin-regimen.
Precis. Han har ju varit, det är ju inte vanligt bland ryska idrottare att gå emot Putin och vara öppen med det i intervjun, var det i somras och nu på sociala medier här om månaden bara så gick han ju och stöttade oppositionsledaren Navalny.
Ja, och det är ju farligt i Ryssland för, även för vem som helst och även för, eller kanske framförallt för kända människor.
Ja, precis. Och om vi ser andra spelare som Ovechkin och Malkin till exempel, så är de med i Putins propagandamaskin istället. Och jag såg till exempel att Radulov hade likat Panarins inlägg om Navalny och sen tagit bort det. Ja. Det kan man ju tolka vad som helst om, men det är känsligt i alla fall. Ja. Det är ett understatement att det är känsligt. Men Panarin har i alla fall varit en av få som har vågat ta ställning mot Putin. Och ja, det är ju grova anklagelser som riktas mot Panarin. Men än så länge så verkar det vara väldigt lösgrundat. Dåvarande medspelare Vitjas, som han spelade då när det ska ha hänt 2011 i Lettland, bortamatch i Lettland, säger att det här stämmer ju inte.
Nej. Och anklagelserna kommer alltså från den bindgarne Andrei Nazarov, för detta goon i NHL, rabiat Putin-supporter och nu coach i KHL. Och just att det är han som kommer med uppgifterna gör att de känns minst sagt skakiga. Å andra sidan, vi vet ju inte, alltså, det kan ju ha hänt och det lär ju visa sig. Det är, i så fall tror man att det ska finnas polisrapporter i Riga och så. Men Slava Malamud till exempel, den ryske kommentatorn här, så han är ju, det är absolut ett politiskt, det är hämnd.
Precis, och när både Rangers och till och med NHL går in och backar Panarin trots de här grova anklagelserna mot honom, ja då känns det ju som att det inte finns så mycket fog bakom det, utan att det här är verkligen någon slags Putin-propaganda för att trycka ner ytterligare en meningsmotståndare.
Ja. Och Slava har radat upp en rad inconsistencies i Nazarovs påståenden här om att de till exempel stämmer inte med vad laget var då, och det stämmer inte med Euro, och det är en massa annat konstigt i de här. Men alltså, man ska inte bara avfärda, som det är ju väldigt allvarligt såklart det här. Men en jävla historia. Jag tror aldrig det har hänt i nordamerikansk crossidrott förut att stor politik, världspolitik, får såna här konsekvenser i idrotten här.
Ja, det är alltså Rangers största stjärna. Det är inte vilken marknad som helst att nominerat till Hart Trophy här om året. Det är en av NHLs stora affischerna, får man ändå säga, att Panarin har blivit, som helt plötsligt tar timeout här nu på i princip politiska grunder, känns det som. Han klarar inte av att fokusera på hockey just nu.
Nej, och har familj kvar i Ryssland som han är orolig för, såklart. Han är ju jävligt underligt.
Olustigt.
Ja, och fokuserar man bara rent hockeymässigt så är det såklart ett ofattbart hårt slag för Rangers. Alltså om den här säsongen ska bli minsta lyckosam, så krävs det ju från deras sida en väldig push efter en besvikelse till säsongstart, den här första fjärdedelen. Men utan honom, även om han inte heller varit särskilt bra, så utan honom så ser det omöjligt ut. Särskilt som Mika fortfarande är kvar i startblocken lite grann. Och för övrigt blev föremål för en riktigt brutal sågning av Larry Brooks häromdagen.
Ja, du får nästan recitera Brooks, vad sa han?
Nej, han skrev att det var vad ska Rangers göra om de inte har en bättre första center än så här, och de måste trada till sig någon annan, och det här går inte. Och det var ju hårda papper om man alltså, Mika har inte varit bra, men han har ju haft covid också. Det känns ju som att det har påverkat honom väldigt svårt.
Ja, det känns man negligerar lite vad covid kan göra med spelare. Alltså, Ristolainen är ju fortfarande out. I Buffalo till exempel, han har ju sagt att han kunde knappt andas Han har sovit 12 timmar per natt och ändå helt förstörd när han vaknar. Och Kuznetsov var ju borta från hockey 21 dagar, helt täckad av corona. Så att det är många i ligan faktiskt som har drabbats ganska hårt. Så att det skulle kunna vara en förklaring till Zibanejads svaga start känns ju inte orimligt.
Ja, nej. Nej, det var rubriken på Larrys kolumn, Mika Zibanejads disastrous decline raises Jack Eichel question, som vi kommer komma in på.
Ja, det kommer alltså, komma in på.
Att kalla efter en fjärdedel när man var sjuk och att kalla det för disastrous decline, det är fan hårda bud. Det är rena Kanada-inställningen.
Ja, verkligen. Och snacka om andra tongången, för det var ungefär den här perioden förra året som Zibanejad spelade sitt livshockey. Ja. Alltså från starten på 2020 fram till coronauppbrottet, de 3 månader som han passerade, då gjorde ju faktiskt Zibanejad flest mål i hela NHL.
Ja.
Ja. Han känns ju inte slut.
Nej, jag tycker inte heller, men Ilari verkar inne på det. Mika Zibanejads impossibly bad first quarter.
Vad fan? Ja. Nej, det är
omöjligt uselt. Jaha.
Ja, okej. Okay. Ja, vi kan ju konstatera att Rangers, alltså, som man hade ganska stora förhoppningar på inför säsongen. Alltså, vi har ju pratat om D'Angelo en hel del i podden också. Det har varit kontroverser. Det har inte stämt på det viset man hade trott.
Nej, det har inte alls gått bra. Och ett huvudproblem är att de där bästa spelarna inte har kommit upp i samma nivå som i fjol. Det är ju helt klart.
Nej, precis. Och de har inte lyfts av en ny Lafreniere till exempel heller.
Nej, han har en samma slags rookie-säsong som Jack Hughes. Det är lite snopna för dem med det här är ju att de för första gången på många år spelar ganska bra försvarshockey. Jacques Martin har ju satt ett betydligt bättre spel än vad de har haft sen finalåret.
Ja, den mest imponerande rookien är ju Kendrick Miller där på backsidan.
Ja, men även Fox har varit lysande. Nu har vi tappat Troba då, det är på skada och det är lite tungt. Men det känns som att de wastear lite, för att man vet ju att offensiven finns där. Och så blir det waste. Ja. Det är inte år de har ju sagt att det är från nummer 22-23 de ska vara contenders.
Ja, och ska man se det positivt så att plötsligt försvaret nu börjar sitta bra med Lemaire och de nya killarna, så kommer upp Fox, som du säger, som har blivit första back i princip nu.
Ja.
Sjöstjorken som ändå gjort det ganska bra, tycker jag.
Ja, absolut. Han känns som att han blir vassare och vassare.
Precis. Och så en forwardsida med enorm potential med flera spelare som ändå underpresterar. Det är ju inte deras riktiga nivå vi ser, skulle jag ändå vilja säga, om flera av dem. Inte bara Zibanejad.
Det är inte disastrous decline.
Nej, precis. Så, nej, jag är inte orolig för Rangers framtid. Trots alla skriverier här på slutet och kontroverser och tumult, så går ändå att se ganska många ljusglimtar.
Ja. Men vi nämnde Eichel där.
Mm.
Och det är ju som vanligt, det har väl varit så i flera år när det börjar hacka direkt för Buffalo. Det går ju inget bra nu heller att det ska vara trade på gång, att han håller på att slösa bort sin prime i ett lag som aldrig lyckas. Och på Long Island igår så var han ju, åtminstone inledningsvis, så var det många som häpnade över hur slarvig han själv var och slog felpassningar i parti och minut.
Ja.
Och det var det direkt spekulation om att han vill markera att han vill därifrån.
Han gör en Pierre-Luc Dubois.
Ja, det har han ju inte sagt. Han har inte uttalat det någon gång att han vill bli traded.
Nej, det här är ju faktiskt yttre spekulationer alltihopa. Det är inte ens direkt källor inifrån som säger att han håller på att begära en trade, utan det här är ju rent spekulativt.
Men däremot så har han ju uttryckt frustration många gånger över att det aldrig blir någon riktig ordning där, att de aldrig får in någon riktig vinnarkultur.
Mm, ja, så sent som i somras då, när Buffalo missade bubblan. Ja, han uttryckte att det finns en förlorarkultur i klubben.
Ja. Jag måste svara på ett mejl här faktiskt. Mitt i all klubb, ja, från en chef. En av mina chefer. Emilia heter hon.
Mm-hmm.
Jag är tillbaka när jag svarar på det där mejlet till Emilia.
Ja, snyggt.
Ja, nej, men Buffalo, vi trodde ju, både du och jag trodde att det i år skulle hända. Det har vi sagt många år. Men säkert du tycker jag var väldigt optimistisk inför den här säsongen. Pekade på Rasmus Dahlin och så. Men De fortsätter i samma anda som de flesta åren här på slutet.
Ja, precis. Alltså, det är samma gamla grej. Och något som jag var väldigt kritisk mot när vi pratade om de här Eichel-kommentarerna i våra somras då. Det är ju ägarna. Jag fortsätter ju att peka på dem hela tiden. För att de ser ju faktiskt ut nu Buffalo att missa slutspel för 10:e året i rad. Det är uppe i tvåsiffrigt nu deras slutspelstorka. Ser ut som i alla fall. Och vad hände senast de gick till slutspel 2011? Ja, de fick nya ägare, Pegula-familjen, de här ja, typiska hands-on-ägare som vill vara in och peta i saker och ting och som inte är speciellt populära, varken bland fanbasen eller ja, personal. Det har varit mycket turbulens kring dem i alla fall. Och de har ju stark ekonomi visserligen och de har fått ordning lite grann på sitt NFL-lag där Bills, men jag har upprepade gånger under NHL-poddens år här varit kritisk mot dem och jag tycker att det är grundproblemet. Men sen är det klart att det finns mycket att peka på. Man kan ju peka på Eichel själv att de inte har lyft under alla dessa år. Men han känns, det är svårt att ifrågasätta honom som spelare. Det är en riktig vinnarskalle. Alltså, Mark Scheifele i Winnipeg tyckte ju till exempel att han skulle vinna Hart Trophy förra året för att han var så dominant och hade en så jämn nivå då. Man kan peka på Ralph Kruger som coach som ju känns liksom som vi har hyllat och som omtyckt. Ja. Bland spelarna och så här, men samtidigt är han den sjätte coachen nu och försöker ta dem till slutspel under de här 10 åren. Det känns inte som att, men hans 5 företrädare lyckades inte heller, så var tala för att den 7:e ska kliva in och göra.
Ja, exakt, det känns som en återvändsgräns att sparka tränare igen och hoppas att nästa ska vara frälsare. Det måste bli någon form av consistency ändå. Först hade de Lindy Ruff i miljoner år. Ja. Och sen har de bytt nästan i princip oftare än varannat år.
Ja, exakt. Och samtidigt då alternativet att trade Eichel om man ser ett Buffalo-perspektiv, det känns ju inte heller bra. Deras bästa spelare som de toktankade för att få. De ville ju helst ha McDavid, men de fick Eichel och de har inget dåligt tröstpris. Så jag har svårt att se att de ska kunna få det bättre i att trade en gjuten första center i sin prime.
Nej, det blir mycket bättre att trade Taylor Hall här, som inte har varit någon succé alls där uppe.
Nej, och samtidigt så har det kommit spekulationer nu från typ TSN, LeBrun och det här gänget att det finns mutual interest, ömsesidigt intresse av att förlänga trots den här svaga starten. Alltså Taylor Hall, han har ens gjort ett mål än så länge. Ett mål tror han står på.
Ja, de har ju några, deras dyraste spelare har ju varit underpresterade. Det gäller ju inte minst Jeff Skinner också som får 9 miljoner och är healthy scratch.
Ja.
Det var någon som spekulerade i det igår. Han måste vara den dyraste healthy scratchen någonsin.
Ja, faktiskt. Snacka om
ingen annan som tjänar 9 miljoner som är healthy scratch.
Nej, gjorde alltså 40 mål sin debutsäsong i Buffalo. Fick det där monsterkontraktet och sen dess, ja, han var ju healthy scratch delvis även i fjol.
Ja. Ja, sen hyllade vi ju dem också före säsongen här för att Kevin Adams var ny general manager, att de inte tog en av the good old boys. Och det såg ju bra ut på pappret, men nu börjar man ju undra vad han pysslar med. Och sen nu när du säger att han är intresserad av att förlänga med Hall då. När det är sånt gyllene läge och ha honom på ett år och sen tradar vi deadline och får mycket bra inför framtiden. Vore inte det självklart?
Jo, det tycker jag verkligen ja. Men sen måste jag också säga att de har lite för dålig grund att stå på defensivt också för att kunna lyfta offensivt. För jag tycker man pratar så mycket om deras offensiv och att liksom Eichel ska omgärdas med bra spelare. Men förutom att Hall inte har blivit någon hit så jag menar, det finns en Olofsson som gör det jättebra, nästan uppe på en poäng per match hittills den här säsongen. Det finns en Sam Reinhardt som är lite underskattad sett till att han draftades ju före Dreisaitl till exempel. Så han har höga krav på.
Vilket jävla mål han gjorde igår.
Ja, nej, men det är en bra spelare. Det finns Erik Stahl, det finns Dylan Cousins som har kommit upp här nu också. Så offensiven tycker jag på pappret ändå ser väldigt bra ut. Men defensivt, ja, målvaktssidan är ju samma Hatton och Ullmark. Det är liksom inte toppklass igenom väl. Och backsidan så trodde vi mycket på Dahlin, men han är ju framförallt en offensiv kraft och i egen zon är han ju inte så mycket. Han är ju liksom ingen första back defensivt i närheten av det än så länge i karriären. Och sen har de skad. Nu är Jake McKay borta resten av säsongen ser det ut som. Eller ja, det kommer han vara. Ristolainen har haft corona och är helt däckad. Men det är ju inte några jättehabila spelare det heller. Så att jag tycker att de skulle behöva lägga mer resurser, mer en större portion av sitt liksom totala löneutrymme på defensiven. För offensiven, där finns det så mycket kraft. De skulle behöva ha en stabilare grund att stå på defensivt. Det är ju ett skämt ibland hur de försvarar.
Ja, de befinner sig på det sättet lite i Toronto-situationen för något år sedan.
Mm.
bra, mycket bra framåt, men inte så stabilt defensivt, nej.
Nej, jag kan säga en sak till om Eichel och varför spekulationerna fortsätter nu igen. Det gör de väl av förklara själv för att det går dåligt, men det är också har att göra med att hans no-trade-klausul börjar ticka in då, inte nästa off-season, men nästa, så sommaren 2022, då kan han stoppa vilken trade som helst. Och det gör ju att vi säger att Buffalo får ett bra bud från Minnesota för Jack Eichel, och Jack Eichel inte vill dit, han vill till Rangers till exempel. Då kan han bara tacka nej till det. Medan nu har ju Minnesota 30 andra klubbar, snart 31 när Seattle kliver in i ligan, att förhandla med om Eichel. Så de kan ju verkligen ta det bästa möjliga budet istället för att vara beroende av att Eichel ska acceptera det.
Nej. Om det är 31 klubbar, då har en klubb bara 30 andra.
Men det var det jag sa. 30 och sen så 31 från och med att Seattle kliver in. För då är det 32 lagliga.
Ja, just det.
Ja, det
är jag som är dum i huvudet.
Ja, det var du som slarvade, vet du.
Ja, ja. Ja, tänker inte riktigt. Nej, du är korrekt. Mm. Ja, vi får se vad som händer då. Som sagt, han är ju en otroligt bra hockeyspelare. Och det vore ju trist om han blev en sån där saga som någon som aldrig fick använda sin potential i något riktigt konkurrenskraftigt lag.
Precis, vi har ju inte ens sett han i en enda Stanley Cup-match än så länge.
Nej, det är fel. Deras slutspelstorka är den klart längsta i ligan.
Och by far.
Ja.
Och som sagt, snart tvåsiffrig, förmodligen.
Ja, tråkigt. Det är också så tråkigt, det har jag sagt många gånger, men de har ju sån hängiven fanbase där. Och när jag har varit där på slutspel långt tillbaka så har det varit ett enormt tryck i Buffalo. Ja. Jävligt kul att vara på slutspel där, men det är ett minneblott.
Ja, precis. Ja, det här såg man inte framför sig där runt 2006, 2007, 2008 där någonstans. Nej. De var så otroligt. De var ju uppe i konferensfinal och sådär liksom.
Ja, de skulle ha gått. Det bästa Drury och Brier-året och Afinogeno.
Just det. Vanek.
Ja, de skulle ha gått till final då. Då när jag Ottawa gick dit. Ja.
Men när vi ändå pratar lite trader och stora spelare hit och dit, så tänkte jag att vi kan gå in lite grann igen på Nashville, som vi pratade om förra veckan när vi var inne på massa besvikelser än så länge. Och Nashville var ett av dem, och vi pratade att det spekuleras lite om en blow-up kanske. Men att de kanske helt enkelt ger upp lite den här. Alltså, de är ett lag som är byggt för att gå för det just nu.
Mm.
De har ju många spelare i sin prime och så här. Men nu när det har gått så dåligt och de tampas med Detroit, de har inte slutat sist i den här divisionen helt plötsligt, så pratas det ju till och med om att de ska gå in i en liten rebuild. Och att Elliot Friedman, som är en av de stora insidersen som finns i sin headline som Sportsnet har på lördagar, då var han ju ute i stor-tv där i Kanada och sa att ingen är untouchable i Nashville när det kommer till trader. Förutom Roman Josi, Ryan Ellis och Pekka Rinne faktiskt, som de vill hedra och låta spela där karriären ut. Han sa då att Filip Forsberg, han är inte untouchable.
Nej, det förvånar ju mig, får jag säga. Mm. Jag tycker att det är han och Roman Josi som borde vara untouchables. Inte Ellis.
Nej, jag förstår inte riktigt heller varför Forsberg skulle vara icke-untouchable. Han är liksom 26 bast. Det är det som är konstigt med Nashville-bygget, att det ska sprängas nu. Att de är i sin prime, flera av dem. Alltså, Josi Ellis har ju kommit upp i 30-årsgränsen nu, men de är ju mellan 25 och 30 hela bunten. Stora delar är ju, ska vara som bäst nu egentligen, så det är liksom en oväntad timing på en rebuild.
Ja.
Men Forsberg, som du säger, han har gjort i princip dubbelt så mycket poäng som någon annan i det där laget hittills den här säsongen, så det är verkligen inte hans fel. Han spelar ju sin bästa hockey just nu.
Ja, och hela laget var ju faktiskt väldigt bra i senaste matchen mot Columbus i lördags. Då var de plötsligt på en nivå de inte har varit på hela säsongen nästan. Det var den bästa matchen. Jag tycker nog snarare att det är Poyle själv som ska ta och lämna in nyckeln till Bridgestone Arena. Han har varit där sen stenåldern och har gjort ett uselt jobb i år. Det är han som har plockat in en massa dussinlirare som varken har gjort till eller från. Och tror att de ska upprätthålla kvaliteten för det här laget. Det är dags att sluta, Poyle.
Ja, precis. Och som tog in John Hines på coachpositionen. Känns ju inte som en bra fit, det har varit inne på mycket, verkligen. Och Matt Duchene-kontraktet ser ju verkligen inte bra ut. Det vill de ju redan bli av med.
Ja.
Så att, nej, han är... Men grejen med Poyle, som du säger, lämna i nyckeln där. Han är ju i princip en institution där.
Ja, det är inget bra för någon. Så ska det ju inte vara. Bara för att det alltid har varit så, det argumentet är de sämsta som finns i alla organisationer. Ja. Ja, men så är det här. Ja, så gör vi här. Det blir ingen förnyelse någonsin av någonting.
Nej, men han är så synonym med dem nu, så att det känns nästan som att han är ägare. I alla fall när det kommer till att han har liksom högst mandat när det kommer till sportsliga beslut. För att jag fick frågan här för en tid sedan, liksom, vad är riktningen egentligen för Nashville Predators? Så här, apropå att det har gått lite dåligt nu. Och han sa, ask the ownership. Och så kollar man the ownership. Det är ju 17 pers som äger Nashville. Ja. Det är en stor ägargrupp, så fansen vet ju inte vem de ska liksom kritisera. Det är ju en massa anonyma folk där uppe i ledningen. Så det, Poyle är verkligen ansiktet utåt för hela organisationen. Har ju varit där för alltid, mycket längre än någon.
Ja, jag vet, jag hör dig. Men jag tycker inte så, det är bra.
Nej, precis. Det är det som inte är bra. Och ska man gå in i en ny fas här, då känns det som att, ja, oavsett egentligen, så känns det som att man vill inte låta Poyle leda den.
Nej.
Utan nu behövs det något nytt.
Ja. Sagt.
Mm. Jag kan nämna ett namn då som det pratas mycket om apropå Forsberg, men en svensk i alla fall. Mattias Ekholm.
Ja, det har ju varit i flera veckor att han kan bli tradad. Och att det skulle finnas såklart ett väldigt intresse för honom ute där. Eller hur?
Precis, alltså han har ju en låg cap hit sett till vad han presterar och vad han erbjuder i form av en stor rutin och sen så väldigt habilt tvåvägsspel. Alltså under 4 miljoner dollar i lön i ytterligare en säsong efter denna.
Ja.
Nej, det är klart att han skulle vara intressant för många contenders då, som ligger lite tajt mot löntaket, de skulle ju faktiskt kunna pressa in Mattias Ekholm då. Jag tänker till exempel på Boston, som ju tappade både Kära och Krug, skulle kunna
Boston
få in
Ekholm. Philadelphia har ju också spekulerat sig.
Ja, jag tycker Boston är en sån fin fit med tanke på att det är just vänstersidan de skulle behöva stärka upp, och jag tycker Ekholm har erbjudit så mycket. Han är sån versatile, en mångfacetterad spelare liksom. Men även Philadelphia, som du säger, kanske ganska offensivt lagd backsida som skulle kunna få lite bättre balans med en sån som Ekholm.
Ja, Winnipeg har också pratats om. Så kanske inte skulle vara roligast i världen att flytta till
Winnipeg. Jag tror firma Ekholm med Björnstad hellre ser att Boston eller Philadelphia flytten upp till Winnipeg i alla fall.
Ja, jo. Ja, intressant. Men jag har ju väldigt svårt att se Filip och Arvidsson i andra tröjor däremot. Det känns konstigt. Och jag är inte...
Ja, det är inte omöjligt, men visst känns det lite märkligt.
Den lojala järnkrok kan du väl inte trade som har varit så klubbvänlig i sina kontrakt och så.
Hans kontrakt är ett av de mest klubbvänliga vi har sett under lönetaxeran, och just därför skulle han säkert vara attraktiv också på marknaden, för att det är en låg capit och ett säkert kort att plocka in. Man vet vad man får. Och samma sak med Arvidsson, tjänar inte heller speciellt mycket. Ja, drygt 4 miljoner dollar per säsong, och sett till man presterar just nu så är väl inte det något fynd precis, men vad han ändå har presterat totalt sett de senaste 3-4 åren, så är det ju en Duracell-kanin för en ganska rimlig lön. Så att han skulle säkert också locka till sig intresse om det verkligen är så att han är tillgänglig.
Ja. Mm. Du, vi nämnde i förbegående, så nämnde du Minnesota där som en tänkbar adress för Eichel.
Ja, precis. Ja, faktiskt. De skulle vara en första center.
Mm. Ja, men just nu så ser de väldigt bra ut. Ditt favoritlag där uppe i norr.
Ja, kallas för det.
Det är lite kul att de har fått den hetaste kedjan just nu i hela ligan senaste dygnen. Den internationella med Viktor Rask som center mellan norrmannen Mats Zuccarello och ryssen Caprizo.
Ja, precis. Där.
De har gjort 14 poäng på 2 matcher.
Ja, precis. De har ju gjort poäng i varenda byte, känns det som.
Ja, fantastiskt. Och alltså, två sådana artister som Zuc och Caprizo, de måste ju vara underbart att spela med för Rask. Men jag hade kontakt med honom igår och sa att vi är alla tre smarta spelare som jobbar hårt och vill hålla mycket i pucken. Och vi har fått ihop bra kemi här.
Lika barn leka bäst.
Ja.
Men framförallt, ja, kul för Rask att liksom få den här möjligheten efter att ha varit en hackkyckling där i Minnesota och buyout-kandidat och så här. Så jag plötsligt får spela den här omgivningen. Och också kul för Zuccarello efter sin otroligt tröga start i Minnesota. Skadeproblem, handoperationer och sådär. Han har ju inte blivit... Nej, handleden har ju jäckat honom sen han fick den avslagen i början av Dallas-tiden.
Ja, men nu...
Det är den gamla Zuccarello.
Ja, den här comebacken. Det är väldigt roligt att se honom på isen igen. Vilken lirare han är.
Ja, jag kan förstå att han och Kaprizov passar ihop. Det känns som två hockeyhjärnor som liksom... Ja, men som gillar att gnuggas mot varandra.
Ja, vi är glada åt att vi har norsk representation i ligan igen.
Ja, just det här segmentet är nog min kärestes favoritsektion i poddens historia. Eller vad säger. Det har inte varit så mycket så.
Säg något på ditt andra modersmål.
Det är ju helt fantastiskt. Hur Minnesota spelar någon med sån fantastisk Zuccarello. Han är ju världens bästa spelare. Han har sån otrolig skicklig sån klubbeteknik och så vidare. Nej, nu ska jag sluta. Jag vet att jag...
Jag tycker det är 5+. Mycket morsamt att lyssna på.
Ja, bra. Bättre betyg om jag kommer från Norge, kan jag säga.
Ja, Montreal var också heta ett tag, men det är de verkligen inte längre. Det är inte så att de har totalt havererat, men de har förlorat några matcher och det accepteras inte. De måste vinna hela tiden, annars så blir det som det nu har blivit att de vill sparka Claude Julien. Många fans och journalister där uppe spekulerar om det. Det är dags för ny coaching.
Ja, alltså Montreal är ett lag vi har hyllat den här säsongen och som började ju urstarkt och vi har nämnt dem som en contender. Så går det någon vecka bara, torskat 5 av de senaste 7 matcherna och nu trendar liksom Fire Julien som hashtag i Montreal, i Quebec-trakten där liksom.
Ja.
Så det går undan, det är som du säger, det räcker för att vända opinionen helt.
Som jag hävdar att Julien är överskattad, är han det?
Jag vet inte, alltså... Han är det som de känns mest upprörda över just nu i Montreal, det är att han inte gör, att liksom, det känns som att han inte gör någonting. Kom igen nu, Julien. Vaska om i kedjorna nu när det inte funkar. Du måste inte hålla fast vid de här kedjorna hela tiden bara för att det funkar i början av säsongen. Han står där lite passiv på bänken och de har torskat mot Ottawa liksom, och i nästa match, ja, då är det ändå samma backboll och samma kedja som kommer ut och det går dåligt igen och det händer liksom ingenting. Det är för mycket kontinuitet i hans sätt och coacha liksom. Men jag vet inte, vi såg, alltså, det är svårt att säga, när, liksom, nu är det en väldigt kort period vi summerar här i början av säsongen, men om man ser över tid i Boston så var det ju det som blev hans fall lite grann till slut, att han liksom inte hade verktygen för att förändra saker när det inte längre funkade, den här Boston-eran som gick, som han ställde kapp och som gick till finaler och så vidare och missade till slut 2 raka slutspel. Mm. Och de stod och bankade huvudet i väggen ungefär. Så att jag vet inte om det är det som, jag menar, på något sätt så blir ju hans mantra lite... Till slut kanske inte biter längre. Men jag vet inte om det är för tidigt att säga det i Montreal. Men det känns som att det är det som är frustrationen i alla fall.
Ja, ja. Ja, men jag tycker att det känns som... Den går verkligen undan. Alltså, från ena ytterligheten till den andra. Och det är ju lika i det andra stora kanadensiska laget, Toronto. Det är inte helt... belåtet där heller, trots att de är etta i tabellen med viss marginal, trots att de har den överlägsna skyttekungen Auston Matthews som ju går mot en helt sensationell säsong.
Ja, i princip 1 mål per match hittills.
Ja, och ändå är det gnyste för att de inte vinner alla matcher som kvällar som igår åker på förbryllande 3-0-förlust hemma mot Calgary. Det är första gången någonsin som Calgary har nollat Maple Leafs i Toronto.
Ja, då är det kaos och kris och Nylander är som en dålig IKEA-möbel som inte går att skruva ihop och så vidare.
Ja, precis. Så nu ska han, måste han tradas igen. Och så.
Ja, han ska tradas. Det är han som är problemet. Så.
Ja. Ja, det är två speciella marknader där.
Verkligen. Men jag tror med Montreal igen då att kanske att de ändå gick på hypen om sig själva lite grann efter den fantastiska starten och kom hem och slappna av lite grann. Det var ju liksom på bortaturnén i början som det gick så bra. Så kom de till Bell Center och började torska. För jag tror att grejen med Montreal är ju ändå att det finns ju många lag skulle jag kunna peka på som har mer skill än vad Montreal har. Även om de har Suzuki, Drouin, ja, Tatar, Gallagher, alltså hyfsade spel. Men framförallt är de ett hårt, jobbande, energiskt, ettrigt, jobbigt lag att möta. Då är ju Montreal som bäst. Mm. De kommer i vågor som bålgetingar liksom.
Ja, det går inte när de slappnar av. Men...
Nej, och jag tror att de kanske har slappnat av lite sen det gick så bra och tror att de kanske helt plötsligt är ett topplag som ska spela som ett topplag, alltså ett traditionellt topplag och föra matcherna på det viset. För de är ju ett kontringslag, Montreal, egentligen.
Mm. Ja, det låter som du har bra poänger här.
Ja, jag tror att det kan vara så. De måste återgå, de måste få tillbaka sin självbild, liksom. Ja. Vad de är för lag.
Ja. Men jag tror att det kan gå rätt fort att ändra på det här också. Ja. Känner jag på mig. Vilket år var det de vann de första 10? Vann 10 raka direkt och sen bara kollapsade.
Kollapsade, ja precis. Det är ett mönster vi känner igen i Montreal här. Kan det ha varit 2017, 2016? Något sånt?
Ja. Mm. Ja. Ja. Du, vi har glömt att nämna helgens begivenheter i Sierra Nevada.
Lake Tahoe.
Lake Tahoe, ja. Där vi hade två matcher i den kanske mest betagande miljön NHL någonsin har befunnit sig i. Och det där Lake Tahoes strand, otroliga omgivningar. Det pratade jag om redan på förhand, att det är fantastiskt vackert där uppe. Jag har varit förbi en gång på sommaren då, och nu var det ännu vackrare i vinterskrud. Men det blev ju inte total succé eftersom första matchen där mellan Colorado och Vegas fick avbrytas efter en period och sen var det ett uppehåll på 7 timmar till andra perioden. Det är en lång period på oss.
Ja, precis. Och det kom inte igång igen förrän då vid midnatt din tid på östsidan där.
Nej, men det var ju korrekt beslutet för att isen var för dålig. De ramlade omkring både spelare och domare, fastnade i sprickor i isen och kunde skada sig fruktansvärt.
Ja, precis. Och det är klart att det låter lite parodiskt här när Batman står i tv sen och säger att ja, så det är ju massa moln på himlen och hade bara de skymt solen så hade det klarat sig. Så det är solens fel. Ungefär så.
Ja.
Men samtidigt så tyckte jag att det var lite vågad och på förhand i alla fall ändå kanske rättmätig chansning av NHL att, jag menar, matchen sändes på NBC, huvudkanalen. Ja. Det här var största exponeringsmöjligheten för NHL under hela den här pandemisäsongen.
Ja, jag tycker att det är lite väl konservativt och puritant gnäll om att man inte ska göra sånt här. Det är klart de ska.
Och det var ju otroligt coolt i en period i alla fall. Och det var coolt att se det sen också med solnedgången och allting på kvällen sen. Men,
ja, men alltså,
det var en bra chansning.
Ja. Ja, och jag tror att de är som helhet, om de inte behöver lyssna på de gnälligaste kanadensiska tyckarna, och det ska man ju undvika i möjligaste mån, så tror jag att de fick blodad tand av det här och kommer att försöka samma saker igen vid sidan av de stora arena utomhusmatcherna som de ju inte kommer att sluta med, därför att de är ekonomiska guldkalvar.
Ja, precis. Så mitt intryck efter de här två matcherna, trots att det blev stora förseningar och trots att jag inte gick upp klockan 6 på morgonen och såklart den där matchen sen, är ändå att jag vill se mer sådana här typer av matcher. Det är ändå mitt intryck.
Ja, samma här. Grand Canyon.
Ja, jag tycker det är coolt.
Central Park och The Mall i Washington. Och sånt. Det kommer bli kanon.
Ja, det håller jag med om. Är något du tar med från matcherna? Jag tar väl med mig i alla fall David Pastrnak.
Ja, verkligen. Det var ju hans show på söndagen där. Jag tar med mig att jag vill också ta kanot till match någon gång.
Ja, du vill ta kanoten, ja, just det.
Ja. Ja, om du är med i Central Park, du ska ut i Big Lake där och paddla kanot och tjoa.
Och stå där med någon stor skylt.
Ja.
Var du kommer stå på den.
In med Backlund.
In med Backlund. Det var en gammal klassiker.
Ja, det är Johan Backlund vi pratar om, gamla målvakten.
Ja, det är 10 år på nacken minst den här referensen.
Ja, det var 2010, finalen 2010 var det mycket tjat om in med Backlund. Han var tredje målet för Flyers. Så.
Ja, det var ju Michael Leighton som stod det. Kanske en av de minst profilstarka målvakterna i en Stanley Cup final någonsin. Så nu...
Ja, Leighton och Paul Boucher var ju nuvarande expertkommentatorn. Var ju också med.
Ja, just det. Det var oväntat att vi skulle komma in på det.
Ja, mycket.
Det var i alla fall Philadelphia och det var målvakter. Och då kan jag bara slänga in då att en av säsongens stora besvikelser för mig, som vi kanske skulle prata om förra veckan i så fall, det är väl att Carter Hart inte direkt stängt igen butiken.
Nej, det säger väl allt att vår vän Andreas Tjeck, som var så enorm Carter Hart-fan här i början av säsongen, att han gjorde vad som helst för att få honom av mig i fantasyn. Och nu har släppt honom.
Han har släppt honom. Han tradade alltså Jakob Markström till dig för att få Carter Hart som du hade draftat. Och det var ett genidrag av Per Bjurman, för du såg ju att det här skulle hända.
Nej, det gjorde jag verkligen inte. Men ja, han har skickat honom på waivers.
Ja, och jag har faktiskt plockat upp honom.
Alltså det har du. Det försökte jag också. Mm. Men du var jag försökte hugga honom på waivers. Men det gick alltså inte.
Nej, jag har varit där och plockat in han till Åsegatan Cranes.
Som är ett uselt lag i år.
Ja, visserligen då. Det får man säga. Jag gör faktiskt ingen succé. Verkligen inte i årets fantasy. Det är bara konstaterat. Jag har Panarin till exempel som är... Jag har både Panarin och D'Angelo hade jag.
Ja.
Det säger väl allt. Jag gör en Rangers-säsong ungefär. Men... men Pastrnak kan vi ändå hylla lite grann. 3 mål. Gjorde ju hattrick i den där matchen mot just Philadelphia. Och faktum är att om man tar de senaste 82 matcherna så att man får ihop till som en normal grundserie. Man tar hans senaste 82 matcher, grundseriematcher igen väl. Så han gjort 59 mål.
Ja.
Det är inget dåligt facit.
Nej.
Det känns som, alltså, ja, det känns som att det är ändå Matthews och Pastrnak håller på att peta ner Ovechkin från tronen som liksom ligans bästa målskyttar just nu. Det är de som slåss om den titeln. Även om jag skulle säga att Ovechkin är ligans bästa målskytt genom alla tider. Det har jag ju varit inne på före. Liksom Mike Bossy och före Brett Hull och före vem som helst.
Ja,
men just nu är det Pastrnak och Matthews.
Ja, det vill inte riktigt lossna för Ove den här säsongen.
Oj.
Nej. Nej, Pasta är grym. Men när vi pratar sådana som med en sån legacy där man kan prata om bästa någonsin och så ska vi påpeka så att Sidney Crosby gjorde sin 1000:e match här nyligen.
Ja, det är en klassövergång från Per Bjurman, för det hade vi ju skriva upp på körschemat att vi skulle prata om Crosby och du bara nyper den sådär, ja. Det är rutinerat.
Ja, man måste försöka ju inte.
Ja, det får man säga. Ja, de har sagt. Nej, men absolut. Det är väl värt onekligen att lyfta fram. Alltså Sidney Crosby, 2000-talets bästa hockeyspelare skulle jag vilja säga i alla fall.
Hela Cap-erans stora fixstjärna kan man säga från början till nu, även om det har kommit in stjärnor nu på sista åren som kanske gränser åtminstone lika mycket i McDavid och Matthews.
Ja, nu får man väl säga att han har blivit passerad, men han är fortfarande där topp 5.
Ja, det är han. Men framförallt om man ser till hela den här eran så är han ju nummer 1. Om man mäter från hans rookie-säsong, alltså första året efter lockouten, när även jag dök upp här.
Just det. Ja.
Första gången jag såg honom var faktiskt i Eaglon i Pittsburgh. Deras första möte med Flyers. Då var ju Foppa med då.
Just det.
I Flyers. Så vi åkte till Pittsburgh hösten 2005. Det är länge sedan det.
Ja, det är länge sedan.
Och det var min första NHL-match som reporter utanför New York-området. Jävligt fascinerande såklart. Kittlande att få vara med om.
Ja, det förstår jag.
Ja. Ja, men det jag minns bäst från det var ju att Foppa och Crosby omedelbart fattade antipati för den Crosby omedelbart. De hamnade i tjafs direkt den matchen.
Det var ju väldigt mycket crybaby-stämpel på Sid the Kid i början. I alla fall.
Ja, det var något om att om man försökte fråga Foppa efteråt, han bara muttrade om. Men sen har det ju varit jag har ju sett honom väldigt mycket. Du frågade mig eller skrev om bästa minnena med honom. Och dels så är det ju det då, men otroligt många minnen. Finalen 2008 är svår, eller finalerna 08 och 09 är intressanta, för 08 då hade han Zäta som plåster.
Klistermärke.
Ja. sätta ihop. Han raderade bort Crosby i den där finalen. Eller raderade bort. Men han gjorde det väldigt svårt för honom. Och vann ju Conn Smythe därför också. Men året efter så var det ju likadant. Fast då hade Crosby lyft sig ytterligare en klass och gick inte att stoppa. Så det är ju framförallt de åren. Och sen när de kommer tillbaka så vinner två finaler till. Så var han ju också enorm. 16 och 17.
Precis, han fick ju Conn Smythe båda de triumferna. Ja. Som MVP.
Men även alla klassiska matcher mellan dem och Washington. Mellan Pittsburgh och Washington. Den gången när både han och Ovechkin gjorde hattrick i samma match i Capital One Arena. Eller Verizon Arena som det hette då.
Det är något speciellt. Två liksom erans största stjärnor går i clinch och båda är hattrick. Liksom.
Ja.
Du har inte ens nämnt internationellt, för du var på plats i OS-finalen 2010 som ju alla kanadensare refererar till.
Ja, verkligen. Det är sant. Då satt jag bredvid Big Papa Wennerholm när han gjorde The Golden Goal.
Precis. Sänkte USA i overtime och sköt guldet till hemmanationen Kanada.
Ja, det såg man ju live. Det har du rätt i. Och det jublet då inne i arenan i Vancouver, det slår väl kanske allt. Det har varit i liv.
Ja, slår det till och med burope mot Tavares i Long
Island? Det är två väldigt vitt skilda slags publikuttryck. Men jag vet att jag och Wennerholm, vi satt ju axel mot axel och ändå hade svårt att höra varandra.
Ja, jag kan tänka mig det. Crosby, det är alltså, kollar man bara rent krast på vad han har vunnit och vilka individuella troféer han har på sin meritlista, så är han ju, det är ju, han har ju verkligen vunnit allt som går att vinna.
Ja, jag har försökt prata med honom några gånger också, det har väl gått, han är alltid artig och så, men jag har inte fått samma kontakt som min goda vän Varpo har fått. Hon har ju blivit Crosby-favorit och får alltid extra tid med honom och så. När det scrum är över så kan Varpo alltid sätta sig och prata med Sidney Kidd.
Ja, det...
När jag försökt han tittade på mig väldigt frågande en gång. Det var när Bengan Hörnqvist hade kommit till Pittsburgh och vi drev till att de passade ihop som gin and tonic.
Ja, just det. Den där gamla anekdoten.
Ja, ja, och jag i en scrum samlade mig till frågan. Vi säger som gin och tonic. Och vem i så fall, Sid, är du gin och Bengan tonic eller tvärtom? Då tittade han på mig med ganska frågande min.
Nej, rimlig fråga. Nej, jag står på din sida.
Det var många andra kollegor också som tittade på mig och sa, vad sa du? Ja, men jag fick ingen riktigt svar. Han sa, det måste väl vara Horny som är gin.
Ja, det skulle jag nog säga också faktiskt. Nej, jag kommer faktiskt ihåg när vi var i PPG Paints Arena. Där, 2017 var väl vidare i Pittsburgh och snackade med just Hörnqvist och så satt Crosby på andra sidan där och bytte om för sig själv och det var ingen scrum runt honom, så det var bara att gå fram till han egentligen, men jag vågade inte, jag hade ju inget att ställa, jag hade inte tänkt att han skulle vara tillgänglig liksom. Jag hade för stor respekt, för jag försökte ju gå fram till Jagr en gång, kommer ihåg, och det skete sig totalt, han bara reste sig och gick och tittade på honom.
Ja, så är det ju. När han sitter sådär ensam, då ska man inte gå fram, utan
nej, det är ju kutym lite grann sådär.
Då är scrummen över.
Ja, vissa spelare mer än andra kanske.
Jag känner att de som har scrums omkring sig jämt så säger ju till slut till PR-människorna att nu är det over and done. Och om du inte känner spelare, har en personlig relation, så ska man inte gå fram då. Då blir det inte bra.
Nej.
Du kunde ha gått fram och frågat efter autografen.
Nej, det gör jag inte i alla fall.
Nej. Ja. Nej, men det har varit 1000 grandiosa matcher och han är ju inte färdig än.
Nej, det är han ju inte, även om han nu för första gången, vilket han kommenterar själv som lite chockerande, får frågan om sin framtid hör hemma i Pittsburgh. Det är klart han säger så, som han gör, men han hävdar i alla fall att nej, han vill vara en penguin for life.
Ja, det tror jag är helt uppriktigt. Varför ska han inte vilja vara det?
Nej.
Det är ju det klassiska att vara i samma klubb, även om du Gretzky då till exempel snurra runt i slutet av karriären, men varför skulle Sid göra det?
Nej, han vill göra som Henrik Lundqvist. Henrik Lundqvist vill ju inte heller lämna.
Nej, han har vunnit 3 Stanley Cup. Det är inte så att han har något och liksom, som han måste jaga i cup.
Nej, precis. Nej, jag förstår det och jag tror också att det är uppriktigt.
Kan du se Crosby i Rangers-tröjan? Nej, det kan
nej.
Du inte.
Nej, det kan jag inte göra.
Och inte i Tampa tror jag heller.
Nej, det kan jag faktiskt inte göra heller. Det enda liksom laget som det har spekulerats lite grann kring, och det kan jag inte heller se framför mig, det är ju att han skulle förenas med... Nathan McKinnon har ju Crosby som idol och skulle verkligen vilja spela ihop med honom. Att han skulle komma till Colorados bygge.
Nej, det går inte. Nej. Nej, han blir kvar i Pittsburgh. Det tror jag vi kan vara nästan 100% säkra på.
Ja, jag håller med dig. Jag tänkte också att vi bara, i ett historiskt perspektiv, alltså vart slänger man in Sidney Crosby så mycket som man hade visat just nu? Det är en stor fråga, så att det här kanske vi skulle behövt förbereda ännu mer i så fall. Men jag känner väl att, för mig i alla fall, det, jag tycker vissa har honom lite för långt ner. För mig är han en topp 5-spelare genom alla tider.
Ja, det kanske han är.
Alltså det är ju, det är Gretzky, det är Lemieux, det är Orr, det är min topp 3. Sen är ju Gordie Howe naturligtvis, och så är det ju Jager kan man nämna, alla de här Montreal-killarna.
Ja.
Men jag tycker Crosby i alla fall är topp 5. Och jag tycker att det är...
Och Jonas Frögren får inte glömma.
Vem sa du?
Jonas Frögren får inte glömma.
Ja, han är väl topp 10 i alla fall.
Ja.
Nej, men jag vet att jag låter historielös och väldigt ung nu. Men jag tycker ändå att det är... större, att det, för jag värderar det tyngre att vad man har presterat i någorlunda modern NHL-tid också. När det är 31 lag eller 30 i alla fall lag i ligan, och hockeyn har gått framåt på ett helt annat sätt. Det är liksom inte 80% kanadensare i ligan, det är inte 6 lag i ligan. Det är europeer som kommit dit, hockeyn har taktiskt utvecklats mycket, målvakterna har blivit något mycket bättre, de är mycket större. Alltså det är mycket svårare att prestera i dagens hockey.
Jag håller absolut med. Är det någonstans uttrycket det var bättre för inte stämmer, så är det ju i NHL.
Precis, och att då liksom hävda att Gordie Howe är såklart bättre än Sidney Crosby när han gjorde allting, det mesta han gjorde under många under många decennium visserligen, ända in på 80-talet.
Sekel?
Under många sekler, det känns ju nästan som när man pratar Gordie Howe.
Ja, både på 1700-talet och 1800-talet. Ja. Det var ett annat inbördeskriget på 1860-talet.
Ja, sekler var kanske ta i, men i alla fall decennium, 40, 50, 60, 70 och till och med 80-talet. Men det var majoriteten av hans tid i NHL var det 6 lag i ligan.
Ja.
Så det Crosby har gjort, han, men, alltså, han har 14 raka slutspel med Pittsburgh sin i Crosby.
Ja, men det här känns som en diskussion vi får återkomma till i ett specialprogram om vilka som är bäst någonsin. Du överraskade mig med den här diskussionen, det hade jag inte... Tänk.
Nej, det var lite för stor fråga för att bara ta på uppstuds.
Ja, men han är en av de stora, absolut.
Ja.
Och störst i den moderna eran om man ser till hela helheten. Absolut.
Absolut.
Mm. Ja.
Ja, men...
jag vill bara säga en sak som jag inte har sagt i det här avsnittet. Mm. Pierre-Luc Dubois.
Tack så mycket. Jag tror att våra lyssnare väntade på det. Få höra det där utavet. Mm.
Han avgjorde häromdagen för att vinna pengar. Han är en succé.
Ja, nu slår vi fast det. Under succé.
Oh. Då har vi kommit fram till det fasta, just nu fasta inslaget med OS-trupper då, eller hur?
Precis, vi kör väl det nu. Vi har 2 nya länder vi ska ge oss i kast med nu. Kanske inte riktigt... Ja, det laget du har fått är på samma nivå. Jag har fått hoppa ner någon hylla. Men det är ändå intressanta lag att analysera.
Det är sannolikt klassiska hockeynationer.
Verkligen.
Och det är då Tjeckien och Ryssland. Jag tänkte du skulle få börja då med Tjeckien.
Ja, okej. Vi sparar kanske det gottigaste till sist med det ryska laget.
Ja, jag tycker det.
Ja, men Tjeckiens lag är ju... Ja, jag har tagit ut som jag tror att det ser ut just nu och inte tittat på 2022. Så som jag gjort tidigare. Avsnitt här. Även om det är ett år kvar till OS. Men om det skulle vara OS just nu, ungefär så jag resonerar.
Mm.
Och forwardsidan är ju spännande. De har ju några riktiga juveler där.
Ja, verkligen.
Defensivt sett så är man inte lika imponerad. Så att, ja, jag sätter väl igång med keeprarna.
Ja.
Där är väl känns, även om det finns ett gäng tjeckiska NHL-målvakter, så känns det väl fortfarande som att Petr Mrázek har den högsta nivån.
Mm.
Så att han får bli första keeper. Sen är det nog hugget som stucket vilka man vill ha där bakom och vem man föredrar. Men jag gillar ju Pavel Francouz. Han har visserligen inte spelat i år än, för han är fortfarande skadad. Så på det viset är det lite motsägelsefullt att jag tar ut han just nu. Men jag gillar Franchot, så jag tycker han gjorde en bra grundserie fjol i alla fall. Även om han var dålig och sen skadad i slutspelsbubblan, så har jag höga tankar om.
Frankie, som man kallar honom.
Frankie.
Jaha.
Ja. Sen blir det David Rittich som tredje målvakt.
Ja, han höll ju nollan i Toronto igår. Han var ju jättebra.
Precis, fick ju faktiskt halka in i All-Star-matchen, var det förra året, när det var lite återbud. Han har faktiskt en All-Star-match på konto till och med.
Mm.
Sen kan man ju argumentera för den nya tjeckiska bekantskapen i år, Vitek Vanecek, som har fått stå i
Nej, det kan man inte.
Nej. Jämfört med de här tre så känner jag ändå att han är inte med och konkurrerar på det viset.
Nej.
Ja, men backarna.
Det finns ju bara sex NHL-backar från Tjeckien.
Ja,
som är aktiva just nu, som inte är skadade och så.
Nej, precis. Det är väl bara att ta dem rakt upp och ner i princip. Men, jag läser upp dem hur jag har formerat i alla fall.
Ja.
Ja, det är faktiskt en som är skadad just nu som jag har tagit med i första backpar, för att jag känner att han håller den kvaliteten när han är skadefri. Även om han har varit väldigt mycket skadad på slutet, så att återstår att se hur han, vilken form han kommer tillbaka i. Det är Michael Kempny.
Ja, just det.
Och ni har ju vilken nivå det är på. Det är liksom, han skulle ju inte ta plats i någon annan backsida här av de länder vi har gått igenom hittills. Men han kliver in i första backpar här. Gjorde det faktiskt väldigt bra när han kom till Washington från Chicago och vann kuppen där 2018. Och har ju varit stabil topp 4-back i Washington sedan dess, innan skadorna. Men han får spela första backpar med den nya tjeckiska stjärnan. Deras enda riktiga backstjärna. Det är ju Filip Hronek i Detroit.
Mm.
Som ju har offensiv uppsida och som ju ändå typ är första back, får man ändå säga, i Detroit.
Ja, fast det tål att påpeka så det är ingen av de här tjeckiska backarna har gjort ett mål än.
Nej, så att det är ju, vi kanske inte ska stanna för mycket vid den här tjeckiska backsidan. Jag har i alla fall Jakub Suboril från Boston ihop med Radko Gudas i andra backpar. Och sån här Radek Simek från San Jose ihop med Jan Rutta från Tampa.
Som ska ha ett P framför sitt efternamn, tycker jag.
Ja, just det. Det tänker jag inte säga nu vad det blir. Men det hör ni ju själva. Som får spela mycket om att han lirar med Victor Hedman i Tampa. Men det är ju mest för att man kan...
Ska plötsa i ett OS-lag, det tycker jag ändå är höjden av... Det är nästan oförskämt.
Ja. Där hemma, man får se. De har ju några gamla NHL-backar på hemmaplan som fortfarande är aktiva. Typ Polak.
Roma. Ja. In med Svela.
Ja, just det, Svela från Andrei Suster, kommer du ihåg han? Gamla långstonken. Han är spelare i KHL. Men nej, när man läser upp de här backarna så känner man att det blir Tjeckiens tid som stor nation är ju över. Det kommer inte räcka, även om den här forwardsidan ger lite hopp i alla fall, så kommer den här backsidan inte kunna stoppa Sverige, Finland, USA och Kanada och Ryssland. Nej. Ja, första kedjan då.
Ja, kedjan på forwardsidan är det ju desto intressantare, tycker jag.
Ja, så här finns det ju många kombinationer.
Bättre än jag tänkt mig.
Ja, du ser. Så att här skulle man kunna ställa upp det på olika sätt. Men jag väljer att ta... Ja, Pasternak är ju den stora stjärnan naturligtvis, som har varit inne på mycket i podden hittills.
Mm.
Han får ju spela, inte upp med Patrice Bergeron, men i alla fall en annan klubbkamrat, David Krejci, säger jag. Mm. I första kedjan. De får ju lira ihop en hel del också ibland när de splittar upp det där i Boston. Så att jag säger att Krejci och Pasternaks kemi får... Ja, det får vara även i tjeckiska landslaget här. Och sen så, vem ska man sätta på vänsterflanken? Jag som tampar Boje Jan vill ju gärna sätta Ondrej Palatta, men jag förstår att det blir för... Då får jag kritik igen, så att jag sätter Dominik Kubalik.
Nej, jag skulle nog ju ta Palat.
Hur är det?
Ja, tror jag. Men ta Kubalik, du. Det är hugget som stucket, som heter.
Ja, precis. Två riktiga... Alltså, Kubalik är också en riktigt bra målskytt. Inte på samma nivå som Pasternak, naturligtvis, men på en hög NHL-nivå.
Ja.
Det är ju en riktig sniper. I andra kedjan så sätter jag ju... våra säck har fått halka ner hierarkin till andra kedjan. Och han vill också spela höger forward helst, precis som Pasternak. Så därför tycker jag att det är bäst att sätta han där istället för första kedjan. Och Thomas Hertel som center där. Och visst, han skulle kunna vara första center ihop med Pasternak också. Jag gillar Hertel.
Mm.
Stor, tung, men ändå teknisk. Och, alltså det, han erbjuder mycket. Och till vänster så ja, vill jag ha en liten speedkula bredvid rutinerade Vorasek och storväxt i Hertel, så sätter jag Jakub Vrana faktiskt.
Ja, men Palat inte han med någon kedja alls? Han.
Ja, nej. Nej, men André Palat kommer först i tredje kedjan här, som jag tycker är intressant. Där sätter jag Palat ihop med Martin Natchez som center från Carolina, som jag tycker Carolina går ju starkt överhuvudtaget i år. Jag tycker Natchez känns som att han har tagit ett steg till. Det är ju med stora förhoppningar på honom inom Carolinas organisation. Han börjar etablera sig som en topp 6-spelare verkligen igen. Mm. Och till höger om honom, Palat Natchez, så sätter jag faktiskt en spelare som bara lirat två matcher den här säsongen, men som jag gillar skarpt och som jag tycker har stor potential i sig. Det är Ondrej Kase.
Kase,
som du alltid säger. Så det blir två Ondrej Palat, Martin Natchez och Ondrej Kase. Och sen i fjärde kedjan, så en rent defensiv kedja jag väljer. Så jag väljer faktiskt att peta till exempel Filip Skyttil och Filip Sadina, som kanske annars är aktuella om ett år.
Ja, jag tror det.
Men jag sätter en riktig brunkarkedja här med Radek Faksa som center, Thomas Nosek från Vegas till höger och en ganska skicklig spelare visserligen, men som också hyfsad defensivt och storväxt, Pavel Sacha.
Ja, men de behöver ju en sån, de behöver verkligen en defensiv kedja med tanke på hur klämt det är på backsidan.
Ja, så därför vill jag trycka in lite den typen av spelare också. Så att, ja, jag tycker ändå forwardsidan är, den är bra. Skulle de ha motsvarande nivå backsidan, då skulle de ju vara med och hota.
Ja, men det har de inte.
Nej, det har de inte.
Nej.
Innan du går in på Ryssland så vill jag bara säga lite grann att det kommer lite mer uppgifter om den här OS-turneringen nästa år. Även om NHL-spelare ska vara med och att det är genomklubbat och så vidare, så lär ju inte corona vara ett minneblott den här tiden nästa år. Även om vi hoppas på vaccin och så vidare och att det är bättre förutsättningar än vad det är nu. Men det spekuleras lite löst enligt Pierre Lebrun och de här insiderna på TSN och så vidare i Sportsnet, att hur de ska lösa, hur de ska go about things helt enkelt. Och en spekulation är att det ska vara en separat OS-bubbla i Nordamerika istället för att flyga över alla NHL-spelare. Att någonstans i USA så spelas OS-turneringen.
Bullshit, det kommer aldrig att bli. Det kommer Kina aldrig att gå med på.
Nej.
De spekulerar så mycket, de hittar bara på.
De hittar bara på de här insidersen.
Ja, i det fallet så tror jag det. I Kanada är de hysteriska kring covid, så det förstår jag att de funderar på. Det kommer att vara en annan värld om ett år. Definitivt. Det kommer inte vara ett minneblott, men det kommer att vara mycket bättre.
Ja, vi hoppas
på det. Varför skulle andra idrottare åka om inte NHL? Varför ska de vara de enda som inte åker?
Nej,
det vill ju inte spelarna heller. Poängen med att vara på ett OS är ju att de är på OS.
Ja, jag tycker att hela magin kring att det är en OS-turnering försvinner lite grann om de ska spela matcherna i Denver. Liksom.
Ja, verkligen. Ja, nej, för i helvete.
Nej. Nej, vi tar det ryska laget, och det är jag spänd på och se vad du har fått ihop.
Ja, det är lite intressant, eller mycket intressant på olika punkter. Målvaktssidan har ju inte varit någon särskild styrka i princip inte sen Tkachuk slutade.
Nej, det känns i princip så.
Men nu känns det som de senaste åren har det blivit en av deras främsta positioner.
Ja, så du kan ju ta ut två ryska OS-trupper målvaktsmässigt.
Ja, det kan jag. Med en massa ungdomar framförallt. Men jag... ettan tycker jag ändå är given. Det är Vasilevski. Han är ju bäst. Han är en av världens. Han tävlar med Hellebucken och Carey Price och några till om vem som är bäst i världen just nu.
Jag som är oerhört subjektiv skulle vilja säga att Vasilevski är världens bästa målvakt.
Ja. Okej, okay. Men jag hävdar att det finns konkurrenter. Och sen tar jag ut Anton Khudobin som ju har visat vad han går för. Och dessutom är ju väldigt van vid rollen som backup. Och när han behöver komma in så är han strålande, och går Vasilevski sönder så är han väldigt pålitlig. Var i slutspelet häromdagen så såg vi när Florida pangade på 49 skott mot honom, eller han tog 49 skott.
Ja, de pangade på över 50 skott till och med.
Ja, ja, och sen finns det som sagt många alternativ, inte minst bland de yngre, men jag tar Igor Shestorkin, får åka med och se och lära om inte annat. Men som sagt, det finns ju fler då, i Valamov, Sorokin, Samsonov,
Bobrovski.
Ja, men Bobrovski, så honom litar vi inte på länge.
Nej, så i den här konkurrensen nu förut, jag menar fram till för bara något år sedan så hade ju Bobrovski känts given, men han har ju blivit rejält omsprungen, framförallt av alla de här yngre förmågorna. Varlamov tycker jag också är aktuell.
Ja, jag sa ju det.
Mm, ja, precis, men jag tänkte Varlamov tycker jag är definitivt det. Jag tror många skulle ha en topp tre faktiskt.
Ja, men det är bättre att ta en ung målvakt som tredje målvakt som åker med och blir ännu bättre.
Absolut. Ja, jag skulle nog kanske ranka, så jag håller för sig mer om Khudobin, alltså nu när du säger det. Annars hade jag nog, innan jag hörde dig, så hade jag nog sagt Vasilevski, Shestorkin och Balamo.
Ja, men nu blev det inte så.
Nej.
Ishonov Bjurman tar ut Khudobin istället.
Ja, bra.
Backsidan är ju lite som med Tjeckien, att det är inte och har inte på länge varit Rysslands starka sida, men de har ändå en okej uppsättning. Första backpar är ju riktigt bra.
Mm.
Och det är Provorov och Sergachev.
Ja.
De är ingen fel på.
Nej, det är kvalitet. Och Provorov tycker jag tar steg lite grann hela tiden.
Ja.
En av NHLs bästa skridskåkare skulle jag vilja hävda.
Ja. Men sen är det lite svårare. Men jag har Orlov och Romanov som andra backpar. Unge Montreal-mannen där.
Ja, just det. Han är så pass högt upp i hackordningen redan.
Ja, och sen har vi Zaitsev och Sadorov. Mm. Men du kanske vet några i KHL som är bättre. Vi har Gavrikov och Kulikov också. Men det är inte så jättegott om ryska backar.
Nej, precis. Jag kommer inte på någon i Ryssland där som jag skulle vilja kasta in rätt in jämfört med de här alternativen som du kommer med. Ja, Gavrikov är ganska imponerad av Columbus, men jag skulle nog hålla din alternativ högre ändå.
Ja, det får bli så.
Det är spännande med Romanov. Frågan är om man platsar redan nu, men jag tycker att det är en väldigt intressant...
Ja, du får berätta vem som ska in istället.
Nej, precis. Det är det man måste göra om man ska peta någon.
Mm. Ja, men kedjorna, det finns ju offensive firepower, så heter Duga då. Och min första kedja är Ovechkin, Kuznetsov, hans kompis från Washington, och de får spela med Svechnikov från Carolina. Kan de gamla slagskämparna?
Ja, de får försonas.
Eller det var inte så mycket slags, men Ovi sänkte honom.
Ja, det var ett par slag, och sen så var ju faktiskt Svechnikov nästan medvetslös där en stund.
Ja, usch, det var hemskt. Jag satt och tittade på det i hallen. Men den Ovechkin måste vara första kedjan, eller hur? Spela mycket och bomba.
Ja, precis så.
Och sen så spelar han inte med igen. Det är Becker som är hans radar på den, men de spelar ändå rätt ofta ihop.
Ja, men just det. Om jag ska tänka OS nu egentligen, så det glömde jag bort att tänka på, men Kuznetsov så kommer inte vara med i OS. Han är ju avstängd på grund av det här kokain-grejen. Ja, ja. Internationellt sett så har han ju klassats ju det som ett dopningsbrott.
Okej.
Ja, men jag skiter det nu i det här fallet så.
Ja, men om jag tar ut bästa laget så är det han som är första center. Ja. Grejen är att de har inte så jättemycket förspänt på centersidan, och om inte Kuznetsov kan, då faller det ganska mycket där. Men en annan som man ju inte vet nu då, om han överhuvudtaget kommer vara med, det är Panarin. Tror jag inte. Om han är liksom i inbördeskrig med sitt land.
Och de som nej, bestämmer. Det är högst osäkert. Mm.
Men om han skulle vara med, så skulle det vara Panarin, Malkin och Buchnevich i andra kedjan.
Okej, okay, du petar upp Buchnevich i topp 6.
Ja, istället för Radulov då, som får vara nere i tredje kedjan.
Just det, och du väljer, och alltså, om du tänker just nu, då har du inte med Kutjo.
Fan, det har du ju rätt i. Nu har jag tappat bort Kutjo.
Jag har glömt bort Kutjo.
Ja, jävlar. Ja, men då är det ju ingen snack om. Då är det ju han, Ovechkin, Kuznetsov och Kulch.
Ja.
Då är det Svechnikov ihop med Panarin och Malkin.
Ja, ja.
Nu vart ju det här mycket bättre lag.
Ja, nu blir det till honom nöjd.
Ja, och sen då tredje kedjan blir Kaprizov. Så flyttar in Dadonov som center, för det finns ingen annan.
Nej, det är det som är problemet. De har, det förstod jag att de skulle få problem med. Att centersidan är ju tunnar ju ut snabbt.
Ja. Och sen Bocevic eller Radulov, jag vet inte. Nu var det lite förvirrat här med Kutjov kom in i leken.
Ja.
Men fjärde kedjan, där har i alla fall satt Barabashev som center, för han är ju en bra, han har ju varit bra i St. Louis i sån shutdown.
Svarande roll. Mm.
Ja, och det var till Gusev och Gorjanov var med honom där, men en av dem försvinner ju då i och med att Kutj kom in i truppen.
Ja, just det. Gusev och Gorjanov känns som väldigt renodlade offensiva spelare. Ja, de har inte så bra förspänden när det kommer till grinders. Liksom.
Nej, de har bara varsel. Men han får sköta det själv då. Ja. Ja, det är lite dåligt balanserat lag, men det är vad de har.
Ja, precis. Alltså en annan center som skulle kunna vara slängas in bara för att han är center, det är ju typ Namestnikov. Men ja, det är inte känns inte som rysk OS-lagklass.
Nej, det gör verkligen inte det.
Sen så Datsyuk är faktiskt aktiv hemma i Ryssland fortfarande, om han skulle vara intresserad av att komma till 42 bast gammal eller vad han är. Han har i alla fall lite tvåvägstänk. Ja. Sen det finns det ju en till spelare som, jag vet inte om du har glömt han, men som ju är en X-faktor inför OS 2022. Hans karriär kan ju i värsta fall vara över, men det är ju Vladimir Tarasenko också.
Just det, det har fan. Jag glömmer bort dem, är skadade. Han är ju given om han är frisk. Ja. Han har börjat träna i alla fall.
Ja, precis. Men det är oroväckande med hans återkommande axelproblem. Men,
ligger du vaken och funderar på det ibland?
Ja, jag tänker, hur ska det gå för Ryssland 2022? Nej. Men,
du är orolig för hans axel?
Ja, det är jag faktiskt. Mm. Ja, nej, men det är klart att det är centersidan där är ju faktiskt ett... Alltså man jämför med till exempel vad Kanada som jag kan ställa upp med... Där är ju problemet tvärtom, att det kanske blir 10 av 12 spelare som är centra, höll jag på att säga.
Ja, precis.
Så det är ändå en viktig lagdel, ryggraden i forwardsuppsättningen. Ja. Det och med tanke på Malkins utveckling den här säsongen, att Kuznetsov inte kommer kunna vara med, så är jag ändå lite orolig för Ryssland.
Det är tråkigt med din oro. Jag tycker inte du ska gå omkring och vara orolig.
Nej, jag kanske ska vara lite mer lugn i vardagen.
Mm. Ja.
Så var bättre.
Ja, nästa vecka så tror jag inte det blir något. Vi har inte så många fler att ta ut. Det blir väldigt svårt att ta ut Tyskland och Slovakien och Norge och så.
Ja, alltså visst, man är lite spänd på Tyskland liksom nu. Kanske inte redan 2022, men på sikt med tanke på att det draftas ju tyskar i första rundan varje år numera. Och Schweiz har ju ett ganska gediget NHL-utbud, de också.
Ja, vi har ju några spelare i varje lag som vi kan prata om. Vi kan inte ta ut hela lag, Jonte.
Nej, precis. Det skulle varit om man tog ut det, så World Cup Team Europe, men det kommer inte vara aktuellt i OS. Då är det väldigt patriotiskt. Så att,
det finns 5 tyskar i NHL. Det är svårt att
få ihop. Ja. Nej, så vi får nog steka den.
Vi får den tyska ligan och se vilka som är aktuella.
Ja, precis. Nej, det kanske inte blir så aktuellt i NHL-podden. Så att, vi stänger den här serien som vi har gått igenom här med.
Ja, vi skulle kunna lista de bästa av dem som inte ingår i de här lagen. Det kan vi göra nästa vecka.
Ja, det kanske vi kan göra.
Vi är ett Team Europe i alla fall.
Ja, det kanske blir det ändå. Vi vill ändå ha med, vi vill ändå showcase liksom övriga Europa.
Man vill ändå ha med Lukas Pisa någonstans.
Ja, det är därför.
Ja, men då är vi klara för den här veckan då.
Ja, men det är vi. Och nästa vecka så vet vi att Drama Queenen har hittat på något nytt.
Säkerligen kommer det att finnas saker som vi förvånar oss över att vi måste diskutera.
Ja, garanterat. Ja. Men ha det gott allihopa tills dess och på återhörande.
Yes, hej då!
Hej!
Hallå, hallå, hallå! Hallå, hallå, hallå!
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kohl, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Och lyssna på hans podd. One, two, times, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two,
times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. höjd volym, för nu är det plats.
One, two, punch, beat, so come on, hallå, hallå, hallå. One, two, punch, beat, so come on, hallå, hallå, hallå. One, two, punch, beat, so come on, hallå, hallå, hallå. One, two, punch, beat, so come on, hallå, hallå, hallå.
Otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.